Om du nu vill ta riktigt de här praktexemplen, så jag har ju märkt det när jag jobbar med dansbandsmusiker, att för dem konkretiseras den här frågan väldigt så där. Det är liksom verkligen en fråga om huruvida du har spelning eller inte, var du har dem och så vidare. För att det där, när du jobbar vid kusten så spelar du dansbandsmusik som ju långt då är influerat av den riksvenska dansbandsmusiken, går uteslutande i dur. Moll förekommer enbart möjligen i det där, om det är fråga om originalmaterial, i någon, ska vi säga, B-del eller något stick eller något intro, så där den får en väldigt dramatisk effekt, för att det är ju liksom en verklig avvikelse. Moll kan för all det förekomma om man lånar in liksom låtar från den finska sidan någon annanstans ifrån, men de utgör alltid en ganska liten del av det här. Så du kan ta vilken som helst finlandssvensk dansbandslåt, så kan du utgå ifrån att den går i dur. Men om de här musikerna sen ska börja spela på andra sidan språkgränsen, så då kommer du in i den här finska slagarverkligheten, och den går ju uteslutande i mål, kan man säga. Där förekommer för all del dur då och då, men det där, det, i regel har den gått i mål. Och vill du ha bra exempel på sådana som du har bräckt den här målmuren, så är Charles Plogman ett bra exempel. Som när han gick över och började sjunga på finska och det där slog igenom bland en finsk publik, så blev ju också låtarna i mål. Och han hade ju också ett band som hette Charlies där han sjöng. Där de i några låtar till och med kombinerar det här lite, så att de har en A-del i dur och en B-del i mål eller vice versa eller något sånt här. På den tiden ännu när de liksom dubblar lite över språkgränsen och så här. Men efter att han har blivit en sån här finsk slagarkärna, så går hans låtar ju i regel i mål. Och därom någonstans ser du det här väldigt konkret och det där. Och det är egentligen därför jag också själv tycker att det är ganska intressant, den här tanken om att mål skulle vara vemod och du skulle vara glatt. Det är på sätt och vis, tycker de flesta, att så här är det ju, men det finns ju naturligtvis också alltid undantag som gör det ganska så absurt. Om hela den finska slagarrepertoaren går i mål, så skulle det ju vara väldigt konstigt om en hel dansk kväll skulle gå ut på att bara känna sig väldigt sorgsen och melankolisk och vemodig. Och då kan man ju säga att det är ju snarare en normen. Då har den inte mera den funktionen egentligen där då, i den situationen. För att det är norm och på motsvarande sätt, när låtarna går i dur, så det där är den normen på den svenska sidan. Svenskarna i Sverige talar ju om sitt eget vemod och ser liksom att vemoden är på något sätt ett typiskt drag för svensk musik, och då jämför de sig då med övriga Västeuropa eller med USA framförallt eller något sånt här, och då frågar man ju sig, men hej, ni har ju liksom era låtar i dur, att vad är det här? Och tittar du på finska låtar som Säkkijärven polka eller Jätkän humppa eller något sånt här, så inte tror jag nog att de flesta skulle tycka att det är väldigt sorgliga låtar eller något sånt här, även om det går i moll. Och det finns ju durlåtar som är väldigt, väldigt det där melankoliska sen å andra sidan, och det där, ett som jag alltid tar upp, är Beatles Yesterday, som väl de flesta tycker att det är liksom en av de här klassiska tårdrypande balladerna i populärmusik som går i dur ändå.
Så att det finns ändå ingen sån här entydighet där sen då vad gäller stämningen?
No, just nu bland oss, bland de flesta av oss, så är det ju nog så att jag tror att skulle du spela för mannen på gatan dur och sen moll, så skulle de associera till glatt och till sorgligt. Men det där, det behöver inte vara så har det inte alltid varit, och det är jättemånga andra faktorer som spelar in. Det är liksom hela den där låtens karaktär, eller det som före de fick den här rollen, så gjorde man ju det helt enkelt med att ändra på tempo, man ändrar på klang, man ändrar på klangfärgerna, liksom hela det här som kanske bidrar till sindelsen och förstärker det ena eller det andra. Och om vi nu ser på det helt sådär historiskt, så det där i våra skalor, vi har ju haft mycket fler skalor, och det där har ju i liksom, historiska skrifter så har man ju inte kopplat samman det vi idag kallar för dur med glädje och det vi idag kallar för moll, utan tvärtom. Det har ju liksom varit ofta så att det där moll har till exempel stått för någonting, klarhet och renhet och upphöjda känslor och så vidare. Och det här gör ju det redan rätt komplicerat. För att inte tala om vi nu talar om folkmusiken som en källa för allt det här, så har man använt sig av väldigt många olika skalor och man har använt sig av sådana intervall som inte ens förekommer i de här skalorna som vi talar om dur och moll nu idag. Så den här mångfalden har ju varit mycket större. Men idag, framförallt schlager och dansmusik, är det så väldigt standardiserat och där är den här tonarten så central i sin enkelhet att där kommer det klart fram i den här formen.
Men då musiktraditioner ändå är ganska sån här föränderliga och det här på sätt och vis är ett ganska relativt nytt fenomen. Jag menar, om det här fick sin början på 1800-talet, så hur kommer det sig att det fortfarande är så starkt då? Världen förändras ändå och för tillfälle med en hiskelig takt.
Ja, vissa saker förändras och andra består. Det intressanta är ju just det att det där, vissa saker kan förändras men man tillskriver dem olika grejer, medan vissa saker förändras och man behåller liksom samma det där associationer eller samma idévärldar eller någonting. Och det här kan gå i otakt, det här, vad vi liksom benämnar någonting, hur vi uppfattar någonting och så vidare. Så att vi har ju, jag menar, väldigt bra exempel på samma låtar, samma melodier, samma musikkompositioner som har använts på olika sidor av en gräns för diametralt motsatta ändamål. Så att det finns låtar som i krig har använts av båda sidorna men för motsatta parters liksom, intressen. Och det finns fältarbetsmaterial om till exempel slumrande toner som för finlandssvenskarna då är en sån här typisk lystringssång och lite sådär ideellt upphöjande och så vidare, som då i de finskspråkiga kretsarna i Kaustby konstaterades vara en skålvisa som det där var en sån här juomalaul i den traditionen, och det är ju ett bra exempel på hur vi liksom kan tillskriva samma musik olika meningar i olika situationer och olika befolkningsgrupper. Jo, det här är ju någonting som säkerligen kommer att fortsätta, och sen måste vi ju komma ihåg att när vi nu talar om dur och moll så behöver det inte gå längre än till det där rockmusik för att hitta låtar där den här hela dur och moll tudelningen egentligen är ganska meningslös. Man använder sig av så kallade kyrkotonarter, eller man spelar ackord med bara två toner så att man lämnar bort den där tersen som då är avgörande för om det är dur eller moll. Allt möjligt sånt här. Och det här gör ju då att det där, det egentligen finns hela tiden en mångfald här. Det är liksom redan i vårt dagliga musiklyssnande stöter vi på väldigt många olika fenomen, men det är på något sätt så genomsyrat ända från det att vi överhuvudtaget har lärt oss kanske någonting om musikteori eller något som helst begrepp om musikens strukturer, så har vi det där med dur och moll som sådana grundstenar och den verkar ju hålla i sig ganska långt.
Men då i takt med att samhället förändras och också det finländska samhället förändras, det kommer in nya intryck, så om man tänker då, jag vet inte, 50 år, kanske till och med 100 år framåt i tiden, så du som musikvetare, hur tror du att musiken kommer att se ut då? Var ligger eventuella skillnader i framtiden, eller vad är det där som kanske är det som får den där tyngdpunkten, eller?
Musiken har ju alltid förändrats och vi har alltid tagit intryck. Så att det där, det är ingenting nytt i sig, och det där dur och moll är ju inte heller någonting som har uppstått i vare sig svensk Finland eller i finska Finland. Utan det är ju också importvara, om vi vill se det så. Och det att vi till exempel talar om finsk schlager som mollmusik, det brukar man tala om då i tiderna på 1910-20-talet när den finska schlagern liksom skapades, så talar man om de slaviska influenserna. I praktiken var det ju helt enkelt ryska influenser, men det var ju inte så hemskt populärt på den tiden att förklara att vår schlager egentligen bygger på ryska influenser. Och det här är någonting som förekommer hela tiden. Man tar till sig någonting som man har tagit till sig, humpan som egentligen, och foxtrot och så vidare, tango och allt det här. eller dansbandsmusik och det där gör den till sin. Och då är det ju egentligen intressant att se att vissa element kommer och vissa går och vissa tar man till sig. Och finlandssvenskheten som begrepp och kategori och så vidare är ju inte längre mer än 100 år gammalt. Så det är inte heller särskilt gammalt, men vi tycker ju att ja, men det har ju alltid funnits. Då det är liksom en grundsten och så vidare. Det är ju så här det bör vara och så vidare. Så det blir ju intressant, inte bara med tanke på vilka musikaliska influenser som kommer, utan också hur vi i framtiden kommer att känna tillhörighet, gemenskap och identifiera oss med någonting. Och det är ju en ting ganska beskrivande att vi nu talar så här väldigt mycket om dur och moll, men om vi nu talar om dansmusik så nu är det ju rytmiken som är minst lika viktig. Och där har du också intressanta frågor, för att om du är van att bugga så kanske du inte alls klarar av att gå på en finsk danskväll eller vice versa. Nu har det där börjat också lite spridas över språkgränsen, men det finns ju väldigt många sådana saker som är minst lika viktiga. Och vilka klangvärdar vi är vana vid och liksom tycker och uppskattar och så vidare. Vilka föreställningar vi har om att vad är äkta och vad är inte äkta och så vidare. Är det okej att uppträda utan att ha ett enda instrument med? Och liksom, vad är det som gör att vi tycker oss höra hemma liksom någonstans? Så det är ju nog säkert så att väldigt mycket kommer att förändras, men vissa saker kommer säkert att kvarstå, för att musiken har vissa funktioner. Vilken musik det är sen som fyller de där funktionerna kommer ju sen att förändras, men de där funktionerna verkar vara ganska stabila.